All right.
Välkomna till avsnitt 7.
Av vad då?
Av Nix podcast.
Ja, just det. Ja, det var länge sedan vi spelade in podcast nu. Och det är för att vi har haft så himla mycket att göra på så helt olika platser. Helt olika platser i rymden.
I tidsrymden.
Mm. Och därför har vi idag tema rymden på podden. Nej, det är inte därför.
Men lite rymdsnack kommer det bli.
Japp.
Vi ska väl försöka summera lite vad vi har sett och gjort.
Ja.
Sen de där dagarna, de bråda dagarna i Linköping.
Mm.
När vi demonstrerade.
Just det. Och det var ju väldigt länge sedan. Det var ju liksom i september, tror jag.
Ja, och då jobbade vi med Din inre röst på Ung sin höst, som nu har turnerat hela hösten.
Precis.
Och det är därför du har varit i Linköping.
Stämmer bra det.
Och jag inte har varit det.
Nej, vad har du varit hela hösten, Gabriel?
Jag har ju grävt ner mig i min källare, eller min studio, i Slakthusområdet. Men vi har spelat in ett avsnitt tidigare här.
Just det, när vi pratade om den här Att delta på djupet. En bok som Tova var redaktör för. Som också gavs ut på Ung sin höst. Eller, inte på, men med anledning av det arbetet som gjorts där.
Japp.
Innan vi kom dit.
Japp. Nu skulle det bli en helt annan bok.
Ja. Men, kanske. Japp.
Ja, men det här med rymden då?
Ja, det här med rymden. Ja, så här är det. Att har också under hösten ju faktiskt träffats ett par gånger. Även om jag har varit i Linköping och du har varit här i Stockholm, Gabriel. Bland annat så var vi ju på Scenariofestivalen som var på Långholmen i Stockholm. Som var en festival för scenarion och interaktiv teater, tror jag de kallar det. Och live, helt enkelt.
Mm. Och då plockar vi upp det här scenariot The Hospitality. Som jag tror inte vi har pratat om i podden.
Nej, det tror jag inte heller.
Welcome to the future. At this point we know two things. They are both related to the word space in two different senses. Firstly, we live in a choreocracy, that is, a society in which decisions are made through collective movement in space. Secondly, we will have to leave Earth with our ultra-comfortable spaceship, the Hospitality, and we don't know if we will ever be able to return.
Men vi skrev ju det för Göteborgs dans- och teaterfestival i våras.
Precis.
Och spelade också på ett lite ruffigt ställe i Fiskehamnen.
746 tror jag det heter.
Ja. Mm. Och då var det ju för en dansfestivalpublik.
Mm.
Och nu spelade vi med lajvare och rollspelare.
Och det var ju helt fantastiskt.
Det var faktiskt skönt.
Ja.
Det kändes som att de hade lite lättare att ta till sig materialet.
Mm.
Vi försökte ändå skriva det här scenariot så att det skulle vara tillgängligt för någon som aldrig tidigare testat rollspel.
Ja, det tycker jag verkligen att det var också. Jag tycker att det var det och att många av dem som kom dit kanske fick en upplevelse som handlade väldigt mycket om just upplevelsen av att kunna delta i någonting utan att känna sig bortgjord, typ.
Mm.
Alltså, det finns ju fortfarande den här föreställningen om att interaktivitet i scenkonst handlar om att göra bort sig. Eller att bli bortgjord, eller att liksom hamna uppe på en scen i rampljuset och typ ha byxorna nere, liksom lite den typen av föreställningar liksom finns ju fortfarande. Och jag tror att många på dans- och teaterfestivalen fick just upplevelsen av att så här, delta i ett händelseförlopp, ett scenario utan de här känslorna. Medan på Sonora-festivalen så blev det ju någonting helt annat. Eftersom publiken där har ju en annan vana av att delta och hitta på, berätta tillsammans helt enkelt.
Ja, det känns som att när vår design föll nu på Sonora-festivalen så kunde spelarna göra rätt. Alltså det var som att spelarna ibland hackade scenariot och gjorde det bättre än vi tänkt från början.
Ja,
det är väl en skön känsla.
Alltså scenariot lite kort är ju ett rymdscenario då som utspelar sig i rymden på ett rymdskepp som heter The Hospitality.
Ja.
Och man spelar en grupp rymdresenärer som förlorar sitt hem men också genom olika spelmekaniker typ förlorar olika saker. Sociala förluster men också materiella förluster kan man säga.
Mm. Och ja. Tidsförluster.
Ja. Och alla får ju en roll och den här rollen, när vi skrev rollen utgick vi mycket från olika sätt att förhålla sig till förlust och vinst.
Mm.
Och så.
Ja, precis. Samtidigt så är det ju väldigt bra stämning. Alltså det är ju det är ju feel good.
Ja, det är precis. Det är ju liksom kärleken i att förlora någonting till det kollektiva på något sätt.
Ja, precis.
I alla fall. Det är inte, nej, det är inte sorg och förlust och sådär. Mm.
Nej, möjligen melankoli.
Mm, absolut.
Ingenting värre.
Och framtidsnostalgi väldigt mycket. Men nej, ingenting värre. Nej.
Det var väldigt härligt i alla fall att få spela det.
Det var det.
Och vi gör ju det med väldigt små medel också. Det är ju inte värsta scenografin och sådär, utan det är ju mer att vi är i ett rum med typ 10-30 deltagare och leker oss igenom det. Och håller det ganska hårt också. Alltså vi föreslår ju i princip en serie scener.
Mm. Ja, tycker du att det blev... Alltså vi pratade lite om att i det här... när vi spelade på Scenariefestivalen, att deltagarna tog mer initiativ. Mm. Tycker du att deras initiativ liksom förstördes av vår tajta... liksom, utstakade väg.
Utstakade. Vår spårade.
Vår spårade, exakt.
Jo, men den känslan kan man ju få, att man så här sabbar deras idéer och deras... Det de bygger upp bryter vi ner. Men ibland så går det ju också väldigt bra att, liksom, att vi har tänkt lite åt samma håll som improvisationen går. De där glappen blir väl mer eller mindre synliga. Men ibland kände jag att jag bara ville släppa dem och låta dem göra vad de gör bäst. Men det kan ju vara skönt också att kunna klippa en scen när den spårar ur. Eller
när den är på hög, när den är liksom på topp.
Ja.
Kan vara väldigt skönt att klippa en scen.
Ja, det är ju det bästa.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Annars blir det ju alltid i improvisationer vissa så här lågvattenmärken.
Mm, som om det får gå för lång tid.
Ja.
Mm. Ska vi säga något mer om det?
Nej, men vi kan väl gå vidare kanske.
Mm, vi går vidare.
I så fall till nästa rymdscenario.
Ja.
Som är föreställningen One Way. Som... spelats i Malmö på Karavan. Som ju är en ny cirkusscen typ.
Mm, i Sofielund i Malmö.
Och både du och jag har varit där vid olika tillfällen.
Mm.
Jag vill åka till Mars för att jag vill skapa nya förutsättningar för mänsklig samvaro.
Precis.
Och man kan väl säga också att jag är lite så här biased eftersom att jag jobbade en vecka med ensemblen i våras och gjorde lite workshop kring just deltagande och verklighetsspel. Men sen har de ju gjort hela den, liksom arbetat fram hela föreställningen på egen hand efter det.
Mm. Hur var det att komma tillbaka då och se resultatet eller så?
Ja, men det var väldigt härligt. Alltså man känner ju ändå att man har planterat små frön som har växt i deras process.
Mm.
Och sen tycker jag att det var kul att Erik Holmström som förut var på Turteatern har ju regisserat.
Han stod som yttre öga tror jag på.
Ja. Ja, men någon sorts, man känner ju igen på något sätt hans stil på vissa sätt. Och han var ju inte med i våras när jag jobbade med ensemble. Så det kändes som att... Ja, men det var kul att se vad som kommit in den vägen också.
Mm. Vad var det då?
Men premissen för One Way är ju att publiken ska skickas på en... enkelresa till Mars. Och att det också ska finansieras som någon sorts dokusåpa.
Det är dags för oss nu, mänskligheten, att ta det här steget ut i rymden och kolonisera andra planeter.
Och vad känner man igen Erik Holmström? Jo, men det är väl lite det här pepp bandet inför en jobbig gruppprocess på något sätt.
Just det, man fick också följa, alltså Erik Holmströms röst var ju med i föreställningen som en programledare för den här kommersiella tv-programmet som då gick ut på att följa den här resan och...
Mm. Och jag tycker jag känner igen tonen från den här föreställningen om heter den Up to You? Den känslan av att liksom, okej, nu ska vi liksom visa oss värdiga att vara med på den här marsresan och liksom vi måste tänka positivt kring det och sådär.
Mm.
Lite den stämningen.
Mm. Mm.
Ja, och sen så är det är ju liksom en serie av scener som är mer eller mindre deltagande. Det börjar ju... Jag tror att vi kommer spoila föreställningen. Men den har slutat spela, så det måste vara okej.
Nu har vi varnat för det annars.
Ja. Men det öppnar i alla fall med att man får gå runt hela huset och... det är ju lite industrikvarter kan man säga. Det öppnas en port. Som en garageport. Och liksom det kommer ut väldigt så här pampig rymdmusik. Och de står också liksom placerade som... skådespelarna är liksom någon sorts rymdstation-crew.
Det var väldigt snyggt tycker jag.
Det var otroligt härligt. Mm. Det känns så här väldigt filmiskt och...
Mm.
Och utanför den här porten stod det också några barn och så här demonstrerade mot den här rymdresan. Typ så här, jorden är vår hemplanet, stanna här, åk inte, vi behöver er. Typ så. Det var väldigt skön öppning.
Mm.
Och sen så kommer man in, man får titta på någon så här reklamfilm då för det här projektet. Man får...
Klä på sig rymdkläder.
Ja.
Vita overaller.
Det var nice. Och mycket så här gå i led.
Mm.
Och sådär.
Precis. Och hela tiden, jag fick lite känsla av att de här som ledde hela tiden var lite stressade och lite nervösa.
Ja, det tycker jag var väldigt härligt. Mm. Att det var så här, det kändes inte så bra. Det kändes som att man liksom... Det kanske inte var en så bra idé det här med att åka till Mars. Eller hur?
Nej, de var liksom... Det var som att de behövde peppa sig så mycket. Alltså så att man liksom... Ja, men du vet, när pepp tar över... När man känner att det bara är en tom pepp.
Ja, man...
Det inte finns någon riktig...
Glöd.
Någon riktig glöd. Någon riktig glädje. Men så var ju de.
Ja.
Och sen fick man ju... Man fick ju fylla ett formulär först. Där man skulle svara på olika frågor. Och så lämnade vi in det till en person. Och då fick vi ett kuvert där det stod en slags rollnamn på.
Mm. Jag blev någon sorts underhållare.
Mm. Jag var liksom sist såhär. Så det fanns bara ett kuvert kvar när jag kom. Eller det fanns... Ja, det var så att hon som tog mitt kuvert... Hon kollade på min formulär och så sträckte hon efter en låda med visst såhär, namn på. Så öppnade hon och såg att det var tomt. Och sen så typ kollade någon annan så var den också tom. Och sen så bara, ja men den här blev väl också bra. Så fick jag den.
Vad blev det då?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag tror att jag var commander.
Okej. Okay. Det där fick ju sin förklaring i slutet av föreställningen.
Yes.
Men innan slutet så hade man ju liksom så fick man ju någon sorts glasögon, typ byggglasögon med byggplast över.
Mm.
Och fick återigen gå på led, kanske lite för lång tid. I alla fall för min smak, med de här plastglasögonen på sig. Och sen fick man sitta ner och då var det som ett ljusspel.
Och ljud.
Och ljud. Det var då liksom Erik Holmström manade på som värst.
Mm.
Men de ljusfenomenen som bildades genom den här plasten tycker jag var härliga.
Mm.
Det var ju som motljus, ganska psykedeliskt. Och efter det hamnar man i en kapsel, en rymdkapsel som typ sprängs eller något när man landar på Mars. Och där tog ju en ganska så här klassisk ny cirkusföreställning över.
Jag tror inte att man landade på Mars, jag tror att man åkte förbi Mars. Eller?
Jaha, du tror att man missade Mars?
Ja, jag tror det. Jag tyckte att det var att de sa det.
Ja.
Vi missade Mars.
Men det känns som att det kanske inte var så viktigt vid den punkten.
Nej.
Men,
Ja.
I alla fall var det ju en ny cirkus då.
Ja, det var en ny cirkus.
Och sen med en scen där man fick ta upp de här kuverten. Och i dem så fanns det kort med instruktioner på vad man skulle göra. Och i princip så byggde ju publiken då med hjälp av de här korten upp en modell av en rymdbas bestående av olika kartonger.
Mm. Så det stod till exempel ta en kartong och ställ den någonstans eller flytta en kartong till exempel.
Mm.
Men också repliker.
Ja.
Man skulle gå till kanten och säga det här ser ju bra ut eller?
Ja.
Sådär.
Jag tyckte ju...
Utifrån de här rollerna då.
Ja, precis.
På något sätt.
Jag tycker det partiet var väldigt kul. Tyvärr så hade man liksom hjälmar på sig. Foliehattar eller foliehjälmar. Som jag tror tanken var kanske att man ska känna sig lite anonym så man kan vara i det här utan att bli betraktad kanske. Men det var...
Jag också på det. Men de var väldigt obekväma.
Ja.
Det är så svårt att göra att bygga den här byggnaden och få en känsla av det här rummet när jag hade så begränsat sikt.
Ja, jag håller med. Jag hade nog gärna skippat foliekrukorna. För det blev ett väldigt fint landskap som sen tändes upp på ett mysigt sätt. Jag tänker att det påminner på ett sätt lite om de här rituella delarna i Human Agency.
Att liksom det publiken, tänkte jag också på.
Att publiken tillsammans bygger upp olika...
Ja, jag tänkte på det också. Vad fan är det liksom? Vad är det? Ja.
Ja, men det är ju härligt att göra någonting tillsammans.
Mm.
på det sättet.
Mm. Oj. Datorn är illa. Ja.
Men allt som allt så, det var ju en ganska spretig upplevelse. Det kändes som att det var många partier som inte hängde ihop. Men som var och en var ganska, ganska kul.
Mm. Jag drabbades lite av en grej som jag ofta tycker är problematiskt med just deltagande.
Mm.
Och det har med performance, alltså vad säger jag? Det har med aktörerna jag kan säga.
Mm.
Alltså de som är i föreställningen.
Och, skådespelare.
Ja, men skådespelare eller cirkusartister eller vad det nu kan vara. Alltså, jag tänkte hela tiden på att det måste vara en ganska ansträngande föreställning för dem, liksom.
Mm.
För att, just för att de hade den här stressen väldigt mycket i början.
Mm.
Och det var så här mycket med, mycket kuvert och grejer att fixa och bygga upp, så här, och så. Och jag tyckte liksom att jag kunde känna deras stress.
Mm.
Jag vet ju inte om de de kanske har jätteroligt med det. Det kanske är bara min egen
stress. Din egen stress som du projicerar.
Men skitsamma. Jag tänkte i alla fall mycket på det när jag var på den här föreställningen. Att det är någonting med... Det är någonting som blir ännu tydligare i vad det innebär att vara aktör.
Mm.
När det handlar om deltagande också.
Mm.
För att det man gör som aktör när det handlar om att skapa en deltagande situation.
Mm.
Det är liksom något annat än när du gör det för att bli betraktad. Och när du inte gör någonting, när du gör någonting för att bli betraktad, så är det liksom inhöllit i en helt egen ekonomi som liksom gränsas av så mycket av liksom hela situationen, att man, några sitter där och några gör där.
Mm.
Men när det här blandas ihop så det blir typ alltid lite svårt för mig att gå in i föreställningar.
Mm.
Där jag känner att aktörerna anstränger sig väldigt mycket. Att det är en ansträngning för dem att få oss att gå på led eller att sitta här och ha det bra och sådär.
Mm.
Eller att göra den här kollektiva bygget också. Att så här, det är en sån ansträngning för dem att få oss att göra det här.
Mm.
Typ.
Ja, alltså det finns en dimension som jag tycker är liksom det praktiska eller praktiska / byråkratiska. Alltså man kan... Jag tänker mig att i alla fall ofta när konstnärer försöker göra deltagande så blir det lätt en byråkrati. Alltså typ så här, nu... Just det här att det börjar med ett formulär. Det känns som att man har varit med om väldigt många gånger. Och jag är också själv skyldig till den sortens design. Det tycker jag är en dimension. Och sen så är det liksom det här logistiska.
Mm.
Och sen så är det den sociala dimensionen. Och sociala och emotionella på något sätt.
Mm. Jag gjorde ju en föreställning som bara var formulär och byråkrati en gång.
Mm.
I Malmö, liksom.
Mm.
Den måste vara vidrig att delta i.
Jag kommer ihåg en fest som vi arrangerade. Eller vi bjöd in till en fest. Och sen så fick alla fylla i olika formulär istället. I typ 1,5 timme. Och folk tyckte det var otroligt tråkigt. Mm. Men sen blev det i alla fall revolution.
Mm.
I den här festen. Så det blev kul.
Mm.
Men du var ju också med i det här kinesiska...
Mm.
Vad hette det på?
Massline hette det.
Massline.
Alltså det handlade egentligen om... det handlade dels om Kina och dels om Sovjet.
Mm.
Mm, på något sätt. Alltså för att konstnären hade en bakgrund. Han levde i Sovjet.
Mm.
Så det handlade om... Ja. Att leva i liksom, kommunism helt enkelt.
Det kan jag tänka mig att det fanns en sån tendens också av att liksom just det här gå på led då.
Mm, jo, men det fanns det väl lite. Eller där, mycket det här, där var det mer det här att bli hunsad hit och dit. Mm. Inte så mycket gå på led, men väldigt mycket nu är det här, nu ska jag göra det här.
Mm. Mm.
Men den deltog jag inte i som publik heller.
Nej.
Mm. Ja, nej men absolut. Det finns ju verkligen en sån liksom ja, byråkrati grej.
Byråkrati estetik.
Ja.
Men det, jag tänker precis. Att det är lite så här att man vill släppa publiken fri men ändå inte och liksom bara att det blir ändå en tydlig ram som alla känner igen från den eländiga vardagen.
Mm.
Som ju bara går ut på att det kommer olika brev man måste hantera.
Jag var också reserv på när jag var på den här föreställningen. Jag fick egentligen inte, hade egentligen ingen plats.
På One Way?
Mm, så jag visste inte för en sekund innan ifall jag ens skulle få åka med till rymdresan.
Just det.
Hon bara, du kan fylla i ditt formulär ändå. Så här, även om du inte vågar med för att då går det, annars tar det för lång tid sen när vi väl har kommit iväg. Typ. Så jag fyllde i ett formulär och bara, visste inte ens om jag skulle få åka.
Just det.
Men jag hade lite så här, några så här dåliga saker som gjorde att jag inte riktigt, att det inte riktigt höll ihop för mig.
Nej. Jag tänker att en övergång från det ena till det andra skulle kunna vara att vi skulle kunna prata lite om Sången för Norden. För den är ju gjord av Nils Poletti som jobbat mycket mer i Holmström också. Så de har ju vissa gemensamma drag. Och så tänkte jag på det här som du sa om interaktion som förnedring. Mm. Eller liksom, för det tänker jag är på något sätt närvarande i Sång för Norden.
Ja, absolut. Vi kan gå över till Sång för Norden.
Mm.
Som jag alltså spelar på Turteatern här i Stockholm i söderort, Kärrtorp, just nu.
Mm.
Och har sin ursprung eller upprinnelse i liksom, det som hände för ett år sedan, ganska exakt nu, i Kärrtorp.
Och det var ju...
Ja, du var väl där, du kanske vet.
Jag var inte där på den, nej, på den här lilla... Okay. Då var jag jobbad någonstans. Mm. Men det var ju en liten antirasistisk demonstration som attackerades av militanta fascister.
Ja, det känner ju väl vi alla till. Laget. Det har ju varit väldigt mycket. Både i media och väldigt många människor var där. Och ännu fler människor var där på den liksom större stödmanifestationen. Eller demonstrationen som var något senare i Kärrtorp. Det var ju supermycket folk där.
Mm.
Och det kommer ju bli igen nu. På årsdagen av det här kommer det ju vara igen.
Just det.
Ja, jag har inte en koll på detaljerna. Men vi kanske kan länka till det i avsnittet eller något.
Japp.
Men hur som helst, Sång för Norden, det är ju en slags kabaré, kan man säga. Jag såg den här när den var på gästspel i Finspång. Vi åkte dit med jobbet då, på en liksom, resa efter jobbet sådär.
Mm. Det tänker jag att det kan ha varit väldigt annorlunda mot att se den på Turteatern.
Säkert, säkert. De sa att det var annorlunda för att det här var en sån liksom, biografaktig... Folkets hus-aktig lokal. Så att det var liksom bänkrader, mellanrum, upphöjning, scen.
Ah. Ah.
Medan Turteatern är ju en vanlig, mera vanlig blackbox-golv. Så att det sa också skådespelarna efteråt att det var väldigt stor skillnad. Just eftersom publiken var ganska långt bak. Och många satte sig också på de bakre raderna.
Mm.
Så det var ju...
Ja, men då kan jag tänka mig att liksom det här gränsöverskridandet var svårare.
Mm.
På grund av arkitekturen.
Ja, just det. Du menar liksom när publiken på något sätt involverades så var tvungen att förnedra sig till att
delta
i fascistiska liksom, aktiviteter typ.
Går man på en Poletti-föreställning då får man räkna med att det typ kommer någon skådis och liksom juckar mot ens ben eller något sånt där. Det är väldigt mycket den stämningen hela tiden.
Ja. Var det någon som mjukade emot ditt ben när du var där nu?
Nej, men det var någon som typ skrek din jävla hora eller något sånt där.
Okay.
Och liksom pekade ut mig.
Aha.
Men det var ju andra som utsattes för olika...
Mm.
Just här mer eller mindre förnedrande påhopp.
Mm. Det är därifrån den här... jag pratade om tidigare. Är det därifrån det här kommer med det? Hatet med publikinteraktion?
Jo, men det tror jag mycket. Alltså inte så här, inte från den föreställningen såklart, men det är ändå den traditionen som ju är någon sorts liksom politisk 70-tals...
Ja, men också en också dadaisterna höll ju på med sånt där. Ja. Kasta tag på publiken och...
Ja.
Sånt där.
Det gjorde de.
Redan.
Redan vid mellankrigstiden.
Mm.
Ja. Jo, precis. Det finns ju en lång tradition av att förnedra sin publik.
Men på något sätt med Nils politisk föreställning är det ju att det är inte bara publiken som blir förnedrad. Det är liksom så att de förnedrar varandra så himla mycket hela tiden.
Ja.
Alla förnedras alltså, åt alla håll. Alltså skådespelarna förnedrar sig själva.
Ja.
Men också att de gör liksom saker som skulle annars vara väldigt piniga att göra liksom.
Mm. Och på något sätt så är ju det som är i skottlinjen i Sång för Norden är ju på något sätt den skandinaviska självgodheten och liksom vitheten och alla privilegier som kommer med den. Och att liksom verkligen dra ner den i skiten.
Mm.
Det är ju liksom intentionen på något sätt.
Mm.
Och jag tycker att de lyckas väldigt bra med det.
Mm.
Det är ju... Man känner ju någon sorts skam över sin vithet.
Mm.
När man ser föreställningen.
Mm.
Och det är också en skam som de... gärna förstärker, förfinar, liksom fördjupar på olika sätt.
Ja, men det var väldigt så här, högt och lågt blandat i de här numren.
Mm.
För vissa nummer tycker jag var geniala och jag tycker också att det var alltså, väldigt härlig liksom, rörelsematerial i den och sånger och så här.
Det var ju mycket att de drev med modern dans.
Ja, det var det. Men det var också en fin härlig duett tycker jag. Framåt slutet.
Vilken tänker du på då?
Ja, som var... Det var liksom mellan två fascister. Fascistiska män.
Ja. Det var lite homoerotisk fascistdans.
Ja. Jo, men det var också att de drev... Det var en återkommande scen som handlade om att de repeterade text ur någon slags flashback-tråd eller någonting.
Nej, det var väl ur Sverigedemokraternas... Alltså, Sverigedemokraternas... propagandavideo eller på att säga. Det var ju den här, ja, precis, den här videon där de plockar upp järnrör. Och det är liksom allt det som de säger i den videon det återkommer.
Jag förstår. Precis, det återkommer i olika form då liksom. Lite som så här, nu gör vi det här när vi driver med opera eller nu gör vi det här när vi driver med modern dans. Och så där.
Ja.
Men den grejen tyckte jag var väldigt kul.
Väldigt bra alltså.
Ja, och så här, liksom kändes väldigt på så många, många lager.
Ja.
Men alltså, andra nummer var väldigt så studentspexiga.
Ja.
Det tycker jag var kul också, att det var sån blandning mellan.
Precis, och ibland var det väldigt finstämd sång liksom.
Precis, Karin Bengtsson gjorde till exempel ett fantastiskt sångnummer där hon sjöng om... fascist som missade sitt barns födsel för att han var häktad.
Just det.
Mm.
Mm.
Som ju var verkligen finstämd.
Jag vet inte, kanske skulle vi ha haft det här samtalet med Nisse egentligen. Men han tycker liksom att våra föreställningar är socialt besvärande. Alltså han tycker att det är jobbigt att spela Human Agency till exempel. Fast vi tycker att den är väldigt snäll.
Mm.
Jag tänker att Eller jag tycker att den är snäll i alla fall.
Mm.
Och jag vet inte, jag, i jämförelse så tycker jag att vi ligger så himla lågt.
Ja.
Mm. Apropå också hospitality, så här, inga känslor som är starkare än nostalgi uttrycks.
Nej.
Alltså det är inte så köttigt.
Nej.
Och heller inte så komprometterande eller liksom. Ja. Den här liksom ständiga förnedringen är ju frånvarande.
Mm. Jag tyckte väldigt mycket om att det var olika språk också.
Mm. Det var härligt. Det var ju olika praktikanter från teaterhögskolor i Oslo och Helsingfors och sådär. Köpenhamn kanske. Som spelade. Och det gav ju väldigt svängrum språkligt.
Men sen gnager alltid frågan i mig med liksom vad som får sägas på en scen och så.
Mm.
Alltså i relation till hur liksom, vilken nivå av gestaltning du väljer på din föreställning.
Mm.
Alltså varför kan, alltså jag vet inte vad jag vill ha med här i podden.
Jag
ska säga det först. Nej, men där, varför kan de här vita skådespelarna liksom ha en jättelång föreställning där de pratar fascism?
Mm.
Där de gestaltar liksom i olika grader fascister. Ibland är det bara lite vanliga nationalister från Norden som drar skämt.
Mm.
Och ibland är det liksom...
Ibland är det vanliga svennar.
Ibland är det liksom... Det går från svenne till liksom... extrem organiserad extrem våldshöger.
Ja.
Så att säga.
Ja.
Och de kan säga liksom N-ordet öppet, de kan säga allting liksom.
Mm.
Som de vill på scenen, och publiken skrattar eller sätter skrattet i halsen.
Mm.
Men det blir liksom inget halabaloo kring det här.
Mm.
Medan på Ungsten Öst så till exempel har jag gjort en föreställning som har fått sluta spela.
Mm.
Där det är rasifierade skådespelare som inte får säga sin kritik av vitheten.
Mm.
Utan att föreställningen liksom blir så svår att sätta upp att de måste sluta spela den.
Mm.
Liksom, hur kan det vara så? Alltså,
och liksom, nej, det suger ju verkligen.
Och då så finns det ju, ja, helt enkelt. Det är liksom min fråga. Eller att liksom, till exempel när André Edwards gjorde Skumman i festet.
Mm.
Varför kunde hon inte göra det? Det var inte hennes egen text och så vidare och så vidare. Det är ju en gammal debatt, men...
Precis, och då samtidigt gjorde ju Nisse Juliet.
Precis,
där det var liksom
sexuella övergrepp mot barn och sånt.
Ja.
Som...
Ingen brydde
sig. Nej, ingen brydde sig. Varför är det så? Vad är det här? Det är min fråga.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men jag... En sak som jag tänker, det är att det är väldigt bra att det är vita skådespelare som gör en föreställning om rasism. Alltså som tar ansvar liksom för att jobba med den frågan. Mm. Och särskåda sig själva. Liksom. Och på något sätt så skulle man ju önska att de rasifierade skådespelarna på någon nivå skulle slippa göra föreställningen om rasism. Alltså... Det är ju asbra att de gör det såklart. Men att på ett sätt så skulle det vara skönt om de inte behövde jobba med den frågan.
Utan nej, att, men, liksom... men samtidigt så även där de inte jobbar med den frågan så är det ju oftast, eller ibland inte heller okej att de är på scenen.
Nej.
Jag menar, du kan ju få morot om du spelar en svensk klassiker som recenserar också. För det är liksom... Mm.
Ja, det är många nivåer av misär.
Mm. Mm.
Men på något sätt så tycker jag att man gör helt rätt på Turteatern. Och man gör också helt rätt på Ungsten Öst. Som liksom försöker. Och också, det är någonting bra med att man gör det och inte lyckas göra det. För att man tar det till den punkt där det inte går. Och det berättar ju väldigt mycket om vårt samhälle. Så det fungerar ju väldigt bra. Också som konst på något sätt.
Mm.
Även om det inte blir någon teater i klassisk bemärkelse. Jag kunde säga någonting om Danmark. Lite långsökt från danska.
Just det, du har varit på ett härligt nordiskt möte i Danmark, Gabriel.
Ja, men
vi också... Vi nordbor som träffade folk. Var det så?
Ja, så var det säkert. Jag tänker att...
Jag bara försöker göra dåliga kopplingar mellan ämnen här.
Ja, en till dålig koppling, eller bra, är att det här var en sorts scenariofestival.
Mm, likt den som var i Stockholm där vi spelade Hospitality, menar du?
Ja, precis. Men den här festivalen hette Black Box Copenhagen. Och där försökte vi göra ett fysiskt rollspelscenario på 6 timmar. Alltså designa ett.
Ni designade på 6 timmar?
Mm, eller om det var 8. Det var i alla fall en dag.
En dag. Mm.
Och sen dagen efter så spelade vi det.
Med andra spelare då? Eller? Mm. Med er själva? Ja.
Det påminner med oss och med en publik.
Mm.
Då. Fast en publik av rollspelare. Mm. Det påminner ju ganska mycket om vad vi gjorde på tur för några år sedan. Det här turboscenariot.
Just det.
Fast mindre text och mer kropp liksom. I centrum. Men jag tog med mig ett par roliga grejer därifrån. Mm. En grej var en övning vi gjorde i den här processen. Vi kanske var 8 pers eller något. Och då var det en kille som föreslog att vi skulle ta alla våra privata saker som vi hade på oss och lägga i en hög i mitten. Och så att vi liksom tömde våra plånböcker, våra fickor och liksom ja, på nycklar, kort, kvitton, allting blev bara en enda röra. Det var någonting väldigt spännande med att göra det. För att allt det där är ganska personligt på något sätt och det har också en tydlig plats. I alla fall... Det kanske inte är så för alla, men för mig är det som att jag vet att plånboken ligger i höger framficka och liksom busskortet i vänster framficka och liksom kvittorna i det där facket och så vidare. Och sen så bara ser man allt bli kaos.
Vad händer med liksom din känsla för de objekten där?
Jag kände för liksom att hela mitt liv bara bröts ner i någon sorts... Till någon sorts våld.
Wow.
Alltså ingen ordning.
Mm.
Och också såklart att mitt liv blandades upp med de andras.
Mm.
Och sen räddade vi ut liksom vem som var vems.
Mm. Var det någon som hade något väldigt privat? Så här, som det blev svårt att lämna ifrån sig? Eller så?
Nej, alla var ganska öppen.
Mm.
Sinnade. Men vi gjorde också en annan övning där alla tog upp sin mobiltelefon och började filma en person.
Mm.
Och sen skulle den personen berätta någonting utsatt. Eller liksom någonting personligt. Och då delade folk väldigt väldigt personliga berättelser. Det var intressant. Men de ville jag ju inte dela för att de var...
Nu har du något som inte vi har.
Ja.
Det är okej.
Men det ligger ju också då på 10 mobiler liksom filmat utspritt över Europa.
Mm. Och på någons cloud.
Ja, säkert. Säkert. Det kanske dyker upp på Pirate Bay.
Ja. Spännande. Är det här något som kommer vara flera gånger?
Jag vet faktiskt inte om just den här Black Box Copenhagen kommer att arrangeras igen.
Det här är rätt som ni gjorde. Var det liksom...
Ja.
Var det ditt initiativ där? Eller?
Nej, det var, Nina.
Okay.
Som är dansk rollspelsskribent. Hon är bland annat, jag minns inte hennes danska efternamn. Men hon har bland annat skrivit det här scenariot Vit död. Som bygger på olika fysiska begränsningar som hon ger rollerna. Alltså det närmar sig nästan någon sorts Grotowski övning liksom.
Men jag kan länka till det i blogginlägget.
Ja, det kan man absolut göra. Men någonting som jag ändå ville säga var att så här, även om Black Box kanske inte blir igen, Scenariofestivalen kanske inte blir igen, vem vet. Så liksom poppar det verkligen upp såna här Black Box-festivaler. Alltså i bemärkelsen festivaler som använder svarta lådor för att göra främst rollspel men också andra typer av deltagande experiment får man väl säga. Och det tycker jag man ska hålla ögonen öppna inför.
Det finns ju, det är ju fantastiskt. Det finns i Malmö till exempel. Black Box Malmö finns ju.
Mm. Precis, och det finns i Oslo vet jag. Och det betyder att det har börjat byggas upp som en liten bank av olika scenarion som är ganska lätta att köra. Som inte kräver så mycket förberedelser. Som kanske tar ett par timmar att spela igenom. Det tycker jag är en väldigt kul utveckling.
Ja, också som en väldigt levande crowd. Alltså som är där som lätt att hitta på nya grejer och så.
Ja, det är liksom lätt att spela, lätt att få feedback.
Precis.
Det är liksom ingen jättestor förberedelsetid eller så.
Mer sånt.
Där någonstans kanske vi ska runda av för kvällen.
Det tycker jag vi gör. Vi har redan pratat i 50 minuter. Och för varje sekund jag pratar blir det mer tid som ni förspiller och förlorar ut i evighetsrymden.
Ja.
Och nu kommer ni snart inte höra mer.
Hej då.
Gud vad jobbigt.